En podcast från Aftonbladet.
Erik.
Good morning America, Simon här. Det har varit 4th of July. Hur fan har du firat?
Varit och varit. Det är du som ligger efter. Jag skulle säga att 4th of July har väl sitt klimax ganska precis nu. För klockan är lite drygt kvart över midnatt här borta. Och jag har just varit ute och gjort byn i liksom själv, vad heter det? Självständighetsdeklarationsstaden Philadelphia. Och det skulle ju ha varit storslaget. Som du vet så hade jag ju senare lagt den här inspelningen eftersom att jag skulle se de enorma fyrverkerierna ovanför Rocky-trappan som vi känner den. Men 4th of July, fiasko i Philadelphia.
Oh, the city of brotherly love. Fiasko,
ja,
vadå då?
Ja,
nej, men, inga raketer, inga puffar.
Opolitligt väder. Så de hade ju bullat upp med en så jävla massa grejer. Och det är ju liksom 4th of July-firandet, 250-årsfirandet som är huvudnumret här idag. Jag kunde först inte begripa när jag skulle åka upp hit för Frankrike-matchen varför det var så sensationellt svårt med hotell. Men sen klarnade det ju att just det, det är ju hit alla tar sikte när det ska firas konstitutionsdag, för det var här den undertecknades. Så det skulle ha varit någon enorm jäkla parad tidigare under dagen, men den fick de ställa in på grund av extremvärme. Sen hade ju stan då satsat, ja vad var det? Var det 15 miljoner dollar kanske på att smälla upp någon enorm folkfest, konsert med Will Smith och Christina Aguilera och ja, vad fan det nu med var för någonting. Och den hann ju bara pusta igång lite grann innan det drog in thunderstorms över byn. Så de fick utrymma konserten och det var oerhört dålig kommunikation kring vad som skulle hända därefter under några timmar. Och det var väl naturligtvis för att vädret var nyckfullt. Men konsertbesökarna, ja, de fick bara evakuera utan någon som helst uppgift om huruvida det skulle bli någon mer rock'n'roll. Och fyrverkerierna, som ju var det som intresserade mig, ja, de hängde också i luften.
De det skulle ska fyrverkerier göra.
Ja, det kan man tycka. De ska smälla i luften. Nu hängde de bara i luften.
Svalt.
Och de skulle ju fyras av då strax före midnatt. Och till sist, när jag ändå var ute och rumlade som kvällen krävde, så kom det ett besked att de ska återuppta konserten. Men det verkar som att Christina Aguilera struk i sig själv. Hon pallade inte vänta. Utan nu såg jag en låt på The Roots innan jag retirerade. De gamla Philadelphia hiphopparna som ju med viss rätt är lokala hjältar, för de kör väl rätt mycket med organiska instrument. Men sen ska de köra fyrverkeri efter The Roots och det pallar jag fan inte vänta på. Så sugen är jag inte på fyrverkerierna. Så det bidde, om inte en tumme, så en Roots-låt och lite barhäng. Och det var min 4th of July.
Jag gillar att Christina Aguilera har liksom schemat fullt. Hon har inte haft schemat fullt sedan 2001, känns det som. Men hon säger nej. Nej, nej. Det är tvättstuga och grejer.
Jag gick tillbaka då från Benjamin Franklin Parkway, som är liksom avenyn där de ska husera alla dessa festligheter. Och så passerade jag ett enormt hotell här i stadskärnan. Högt så inåt helvete. Och där stod det lite folk och skulle hova in autografer, förstod jag ganska snabbt. Och då tänker jag såklart, det är Frankrike, det är Mbappé och Lycée. Och sen, när de står med vinyler, det är Aguilera.
Ah. Det var då hon var het, det var när det var vinyler.
Mm. Ja, vinylen är tillbaks. Och vet du vad som är ännu mer tillbaks?
Nej.
CD-skivan, den är tydligen het igen, men vet du vad som är hetast av allt?
Ja, om vi räknar bort då vinyl och CD-skiva, stenkakan.
Ja, det var ett evolutionärt led du missade. Kassettbandet, tydligen jävligt hippt här i amerikanska samlarkretsar igen.
Det kan man förstå. Har du kvar några blandband?
Alltså, jag flyttade ju bara för ett år sedan och fram till det hade jag ju en gigant gammal surfartruck surftrunk heter det, inte en truck, men en surfartrunk med alla mina blandband och framförallt alla live-grejer som jag en gång hade samlat på tejp. Och de var svåra att skiljas ifrån, för de är rätt svåra att ersätta. Det är inte bara att ladda ner exakt rätt Levlers live från Brixton 1992. Men jag tog ändå det påtvingade beslutet att dumpa alla mina kassettband mot att få behålla mina CD-skivor utan fodral. Jag har kvar konvoluten och själva skivorna, men inte fodralen. Så jag har några tusen CD-skivor staplade i några märkliga lådor i källaren, men kassettbanden har rykt.
Ja, du fattar hur mycket KB kommer att stå den dagen som du liksom lämnar in. Då ska grejerna
dit. Det finns en del att katalogisera, det gör det ju.
Ja, fint. Några frågor. Första är ju det här med hotell. Alltid när det är ont om hotell i en stad så vet man vad det beror på. Alltså 98% av fallen så beror det på vad då?
Att det är mässa.
Tandläkarkonferens.
Ja, det är väl
tandläkare jobbar ju inte, de är bara på konferens. Någonstans i världen, man hamnar liksom i, jag vet inte, Leipzig eller i liksom Essex eller vad det kan vara. Nej, finns inga hotell. Men vadå? Men tandläkaren har varit före liksom. De konferenser.
Jag tycker mässorna är döden.
Tandläkarmässor.
Ja, jo.
Har du hunnit med, det finns en sån här sak man ska pricka av på checklisten i Philadelphia. Har du sett Independence Hall och Liberty Bell eller också ska svänga förbi?
Ja, nej, men jag gick förbi Independence Hall. Liberty Bell har inte orkat bry sig om. På min checklista är det egentligen bara att rusha upp för Rocky-trappan. Men det orkade jag inte. Jag tror faktiskt att den är bakom avspärrningsstängsel just ikväll. För det är därifrån de ska brassa av fyrverkerierna när de nu får feeling. Så nej, det har inte blivit så mycket checklistat. Det har det inte. Men jag har haft en kväll då, lite sönderslagen av oväder. Men, ja, men bar runda skulle jag säga att jag har lagt under mina fötter. Ja, det är men, ju det ändå är något för checklistan.
Jag tänker lite på, för det här var ju en av de höjdpunkter som man såg framför sig under VM. Det här VM som skulle bli, ja, vad var det Infantino sa? The greatest event that humanity has ever seen and will ever see. Och så kommer 4th of July och det 250-årsjubileum. Oerhört antiklimax att det inte blev det största någonsin.
Ja, nej, alltså idag får jag ju säga att fotbollen har överskuggats här i Philadelphia. Sen tycker jag ändå att, okej, det har väl påverkats av vädret, men så jävla karneval är det ju inte. Det är inte Rio i februari direkt. Det känns väl ungefär som en svensk nyårsafton. Ja, det är väl mycket folk ute och det pangar och det smäller och det är lite bra vibe. Men, det vet jag väl. 250-årsjubileet. Nu trodde jag att de skulle vara mer svulstiga och bombastiska. Vad har man dem till, amerikanerna, om det inte är det svulstiga och det bombastiska?
Men har man inte slagits av det under VM? Alltså, nu är det ju verkligen en amatöranalys. Men jag gissar att alltså det här totala respekten för väder. Ja, mitt VM startade med att jag aldrig fick landa för att det var lite spänningar i luften. Och sen så har man skjutit upp matchstart för att det är Oscar. Och det är Oscar en och en halv mil bort så är det liksom avbrott i matcherna. Och är det 40 grader och ställer man in de här marscherna oavsett om det är Washington eller Philadelphia. Handlar det där om den amerikanska stämningskulturen, tror du? Att skulle det vara någon veteran som liksom lämnar in för att det är för varmt och man ändå har kört marsch, ja, men då kan det komma en, liksom en ansökan, en stämning på 280 miljarder och så gör man det bara inte. Tror du att det är så?
Ja, det förutsätter jag. Det var precis något sånt jag tänkte på tidigare under dagen, när det var något jag inte fick göra och det kändes ologiskt och det var förmodligen knutet till något sånt. Men det är förmodligen roten, och här kan jag väl ändå tycka att vi kan gradvis börja vrida över samtalet mot den fotboll som spelas och inte spelas, för det har ju absolut också varit en sak som har hängt i luften under det föregående dygnet. Skulle det bli match idag? Och ifall det skulle bli match, hur skulle den påverkas av den hälsofarliga extremhetta som aviserats? Och det hör ju lite till sak att de har ju haft tur med vädret under detta VM, för det har varit en massa varningar men ganska lite jätteverkstad, ganska lite väderverkstad i anslutning till själva matcherna. Vi har väl, jag kan erinra mig, bara haft ett enda avbrott. Och det var just här i Philadelphia när Irak mötte Frankrike. Mm. Och jag har ju noterat att det här finns en diskussion om huruvida deras gamla Lincoln Field, som väl inte är så gammalt som arena, men de känner sig lite förbipasserade redan i och med att den är väderkänslig, att det inte är en inomhusarena. Mm. Och det är ju helt säker på att det kommer ju vara nästa generations arenautveckling här över, att de bara bygger inomhusarenor. För varför ska de hålla på att förhålla sig till nyckfullt väder som blir krångligare och krångligare? Mm. Och naturligtvis, när det är så det blir här, så är det ju i förlängningen så det blir i Europa, i synnerhet med att vi också kommer få mer och mer svårmanövrerat väder. Så fotboll på elitnivå kommer ju gradvis bli en inomhussport. Det finns det inga som helst tvivel om.
Nej, vet du, när jag var på Lincoln Field?
Ja, det brukar ju vara när du som dam-VM.
Det var precis vad det var. Och den var ju så tämligen lik. Det är klart att den är totalrenoverad, men de här yttre formerna så kände man igen. Ja, men du var där på match och det var ju, för att välja ett appropriate quote, Paraguay har bestämt sig för att not go quietly into the night, not vanish without a fight.
Ja, och det hedrar ju dem. Jag har i kölvattnet av matchen upptäckt att det har piskats upp någon form av fotbollsmoral, panikanstruken diskussion om hur Paraguay tog sig an den här matchen. Och jag måste säga att jag är ganska häpen över just den indignation som Paraguays insats tycks ha väckt, i alla fall i norra Västeuropa. Mm. Där en viss typ av hög fotbollsmoralisk häst ofta används.
En och den utgår ju, häst.
Ja, jag skulle säga att den nästan är brittisk, den här hästen. Men den tenderar ju att dra med sig Skandinavien och i någon mån Nordeuropa. Det finns ofta samsyn kring fotbollsmoral i det här klustret av världen. Och absolut, Paraguay var ju cyniska. Och Paraguay försökte trasa sönder matchen. Och Paraguay utnyttjade ju det faktum att den här underliga usbekiska domaren var både svag och besynnerlig. Men ifall man tycker att det här var upprörande och skandalöst, har man någonsin sett sydamerikansk fotboll? Mm. Har man sett Libertadores förr eller nu? Det var ju inget de gjorde som i mina ögon genererade någon större skaderisk. Och det är väl i det läget man ändå kan känna att ja, då finns det väl fog för att vara lite mer indignerad. Men än en gång en Libertadores-match, det är ju en vandrande skaderisk från det att pipan visslas. Så att det finns en risk för inbyggd brutalitet när sydamerikanska lag spelar måste-matcher. Ja, jo, så har det alltid varit och det är ofrånkomligen på gott och ont en del av deras fotbollskultur. Nu tyckte jag inte att Paraguays insats slog över i brutalitet. Jag tyckte inte den var ens särskilt nära att göra det, utan den var ju en desperat ryggen mot väggen, ta till alla knep, filma, förstärka, trasa sönder, manipulera domaren så mycket det bara går, för där uppfattar de att chansen ligger. Och det är i mina ögon helt okej och adekvat och inom den utvidgade moraliska kompassen för vad fotboll alltid har varit och fortfarande bör kunna vara. För det måste vara en sport där du har en möjlighet att göra någonting åt förhandsoddsen och förutsättningarna. Nu kommer en sorts bizarr ingång och summering av matchen att det bästa laget vann, vilket var en seger för fotbollen. Och vad är det för skenhelig skit? Vad fan, ifall det bästa laget alltid vinner och det inte går att göra någonting åt den saken, då är det väl bara att dela ut böcklarna på förhand. Då har du ingen idé att spela matcherna. Utan fotboll, en stor del av fotbollens styrka är ju att det finns så pass stor möjlighet för ett mindre begåvat lag att göra någonting åt grundpremissen genom kollektivism, genom struktur och organisation, genom kamplupst och för den delen absolut genom cynism. Så jag tyckte Paraguay gjorde en, ja, jag vet inte om jag ska säga beundransvärd insats, men en insats som jag inte har några problem att respektera. Jag fattar exakt vart den kom ifrån. Den gick naturligtvis att se på förhand. Det var ingenting som liksom fick mina moralmätare att slå över till blodrött, utan de gjorde ett försök med de metoder de kände till och den krigaranda de har ärvt ända sedan 1800-talskriget och så vidare och så vidare. Inga problem med Paraguays insats. Såklart vinner ju Frankrike rättvist för att de är ett mycket bättre fotbollslag. Men än en gång, ifall det ska vara den enda måttstocken, då kan vi ju bara liksom fördela alla priser innan bollarna börjar rulla.
Ja, och kom igen Lena, vad skulle de annars göra?
Det är ju, exakt så.
Skulle de spela svensk fotboll? Och för all del, skulle Sverige försöka spela Paraguay-fotboll? Nej, för det hade de inte klarat av. De var inte i närheten av att ha den sortens karaktäristika i sin liksom verktygslåda. Nej, jag tycker också, det är det som gör att Frankrikes insats på ett enda sätt blir beundransvärd. Visst, det var Harlem Globetrotters mot Sverige och det har varit tidigare turneringen också. Jättekul att titta på. Men det här var ju roligt på riktigt. Och noterar jag att killen Mbappé står efteråt liksom i... med sitt leende, sitt turtles leende och säger att men, aha, de trodde vi skulle komma till den här matchen i smoking. Vi kan spela så här också. Vi har spelat på liksom på asfalten i våra förorter, i våra banlieue. Vi kan det här. Vi vet hur man tar sig an ett lag som testar gränser. Och det är det de gör. Det är det som gör deras vinst större. Tack vare Paraguay så fick vi se Frankrike. Ett pressat Frankrike, ett Frankrike som var tvungen att liksom gräva djupt i det de är och det som de måste vara för att vinna VM-guld. Så det är Paraguay som gör matchen fascinerande. När då i förra åren mot Sverige så är det Frankrike som är fascinerande för att de bara är så oerhört dansant, ballettbra. Här var det någonting annat. Och efteråt så finns det statistiska saker som roar mig lite. Och det är ju att när Frankrike mötte Paraguay i åttonde senast, det vill säga 98 då, på väg mot VM-guldet, då får alltså José Luis Chilavert ett gult kort efter en kvart i den matchen, målvakten då, och sen dess har alltså Paraguay inte gått en enda VM-match utan att få kort, 17 raka VM-matcher. Här tyckte den underliga speken här skulle den inte delas ut några kort, och noterade du, vilket våra kollegor på Aftonbladet snyggt liksom fångade upp, vad paraguayansk media tyckte om domarens insats?
Nej, men jag gissar att de uppskattar den, att han lät spelet flyta eller något i den stilen.
Paraguays största dagstidning ABC Color skriver: han lät spelet flyta, höll en konsekvent och balanserad bedömningsnivå under matchen och ledde den utan några större kontroverser.
Ja, det är väl summerat. Nej, men han var ju svindålig ur speken, men alltså, det är klart att det inte är positivt generellt med dåliga domare. Sen är ju jag sån att jag alltid tycker att det finns någonting tilltalande med saker som jämnar ut ojämna odds. Men här var det ju verkligen så att Paraguay, de är ju skickliga på att vara svin. Och de har ju varit tvungna att anpassa sig till att, ja, men det finns VAR i Libertadores nu också. De kan ju inte ta med liksom nålar ut på plan och hugga motståndarna som de gjorde förr i tiden i den turneringen. Och de faller ju faktiskt också på en VAR-straff. Men naturligtvis, paraguayanerna kände ju var uspeken la sin svårtolkade nivå. Och de fortsatte ju pressa och pressa och pressa. Okej, kan vi gå lite längre? Ja, det kan vi. Ännu lite längre? Ja, fan i mig. Lite till, ja jävlar. Och det är ju inte en fråga för Paraguay. Vadå, vad väntar ni? Att de ska backa och bara upp, upp, upp. Nej, men nu kanske vi tänjer för mycket på gränserna. Nu måste Olise få dribbla här utan att vi hackar sönder hans flyt. Det får ni ju ta med usbeken snarare än med paraguayanerna.
Så är det ju. Och jag vet att efter den där på sitt sätt, så där historiska matchen 98 då, på väg mot deras första VM-guld, då sa ju Laurent Blanc, matchhjälten, sa att det där var vår värsta match under hela VM. Alltså Brasilien i finalen, den dansade vi bara av. Där kunde vi liksom leka oss igenom. Kroatien i en semi, och det var tufft liksom. Men det där löste vi ju. Men Paraguay, det var den värsta. Det var den definierande matchen.
Ja, men vad fan var det? Det var 5 minuter till straffar mot Chilavert. Det är ju så. Hela den franska fotbollshistorien, hela det franska fotbollsmiraklet som ju har en väldigt tydlig startpunkt 98. Ja, utan det där golden goal-målet, men fan vet.
Nej, och då spelade de utan Zidane, så de hade liksom ingen, den där som dyrkar upp. Och det var det som gjorde den här matchen fascinerande också, att de maler och maler och maler, och det är Barcola, och sen, nej, vi behöver någonting annat. Men vad bra, vi har ju världens bästa någonting annat. Vi har Désiré Doué som gör 5 spelare. Alltså det är synd att han inte får avsluta det där, den lilla turen in i straffområdet. För vad gör han? Det är väl 4-5 spelare på vägen fram i alla fall.
Ja, det är liksom fortsätter inåt. Och han är ju en vrickning ifrån att få skjuta. Så visst, det hade väl på sitt sätt varit ett grannare avslut, men på sitt sätt mer passande att det blir en VAR-straff. Som Mbappé också får, ja, att det blir hela den förutsägbara psykningsorgien runt straffen. Mm. Man ser ju direkt att Dembélé vet ju, han tar ju bollen för att bara hålla den varm tills Mbappé ändå, ja, är någorlunda nära att få skjuta.
Det är så bra gjort. Det är så otroligt bra gjort av Dembélé och hela det franska laget.
Det är väl numera i och för sig, så gör väl alla alltid, höll jag på att säga. I synnerhet eftersom att de märkte vad det är för motstånd de står emot. Men jag kollade ner från läktaren och så han är omringad av 8 Dembélé står med bollen. 8 paraguayader har han runt sig. Och sen då står de och sparkar på straffpunkten. Ja, jag kan känna en beundran inför det. Det kan jag fan i mig.
Super Dembos. Men vad, alltså, hur stoppar vi Frankrike? Har du kommit fram till något?
Nej, alltså vi får ju se med Marocko såklart. Men innan vi går dit vill jag ändå säga några avslutande ord om hela Paraguay-grejen. Vad såg du prof Alfaros presskonferens efter matchen?
Jag har ju sett många med honom. Jag antar att han var oerhört stolt.
Jo, det var han ju. Men han fick 3 frågor. Pratade 35 minuter.
Alltså, är han BL så här plötsligt, eller vad är frågan om?
Nej, han är ju, jag ska inte säga att han är Milei, men det är ju närmare, om jag ska vara helt ärlig. För han är ju oerhört bombastisk och populistisk. Han är ju en högerpopulist i tränaruniform, i träningsoverall. Och det har ju olika typer av innehåll. Alltså han är ju bra retorisk. Och han gör ju just en poäng också såklart av att, ja men vad fan hade ni väntat er? Vad tycker ni att vi ska göra? Ska vi bara slänga bort chansen? Och de kommer ju med, ja men en spelare som jagar rekordet som VM-historiens bästa målskytt någonsin. De kommer med innehavaren av Ballon d'Or. Och vad kommer vi med? Vi kommer, och det här är den roliga formuleringen, med grabbar som aldrig kände sina pappor. Det är något som är kul att han ska spela ut just det kortet. Ja. Det är väl inte så att alla de franska spelarna kom från harmoniska medelklasshem heller. Mm. Men det var liksom det han tyckte blev effektfullt i stunden. Och det blir, alltså, han är jävligt bra på att hitta sina fraser och sina formuleringar och sina plakatpolitiska paroller. Han är också frenetisk att citera gamla tänkare. Det är mycket Hemingway och det är mycket Churchill och det är mycket Einstein och vad fan han nu snubblar över.
VMs Lasse Sandlin.
Ja, fast Lasse Sandlin var många saker. Han var inte en bröstbultande högerpopulist, det var han inte. Men han är en karaktär, Alfaro. Och för mig har han och hans lag berikat VM-turneringen snarare än någonting annat.
Och med har du tagit med i hans Hemingway-citat eller har du låtit det liksom marineras och resonera inom dig själv?
Nej, fan, alltså, såg du vad det var specifikt? Eller jag vet att jag kollade, fast jag såg att det som fastnade var att han använde Churchill, att ja, men du ska aldrig slösa bort en bra kris, apropå att han tog över Paraguay mitt lite under ett haverikval och tyckte då att det finns alla möjligheter att göra det som behöver göras med det här laget. Och hans reset var ju att få dem att fatta att de ska inte tro att de ska spela någon jävla fotboll. De ska kriga som indianerna och soldaterna gjorde på 1800-talet när 90% av Paraguays manliga befolkning i stridbar ålder förgicks i fält. Och nu ska ni ta manteln från dem. Det var ju det som var hela, alltså det är det som har varit hans modell för hela det här laget. De ska vara, ja men, soldaterna i fotbollströjor för nationens bästa. Så det kommer jag ha med Churchill. Hemingway minns jag inte specifikt. Jag vet inte om det var något du ville referera till eller?
Jag kan tänka mig att du inte minns. Han citerar Hemingway när Hemingway skriver: "It takes a man 2 years to learn to speak and 60 to learn to be silent."
Just det, det såg jag fan att jag bläddrade förbi i något sammanhang. Ja, det borde kanske både han, du och jag glädja oss av.
Sant. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Man får se att ja, Frankrike kan spela i smoking och kan spela utan också. De kan spela med kniv mellan tänderna, som du brukar säga.
Ja, som sydamerikanerna brukar säga. Det är en direkt stöld från deras fotbollsretorik.
Mm. Ja, är du redo att vända blad och gå vidare?
Ja, det skulle jag säga. Jag kan ju bara snabbt skjuta in att det var inte det att det var en match som spelades i värme. Det var historiskt varmt. Mm. Jag har inte fått några officiella meteorologiska siffror, men det är ju tydligen en av tre bland de varmaste VM-matcherna som någonsin spelats. Eventuellt nummer ett. Det beror väl lite på lite hur man mäter och var man mäter och när man mäter så där. Men det var så jävla varmt. Och jag tycker mig ändå ha saker att jämföra med. Men oavsett om vi pratar någon liksom ivoriansk regnskog eller något hellhole på Haiti eller någon öken i Iran. Alltså jag har aldrig, vad jag kan minnas i alla fall, upplevt en fotboll under såna här förutsättningar. För åker man till Saudiarabien och tittar på deras liga, men då spelar de ju klockan 21 eller någonting, klockan 17, när inte temperaturen hade svalnat en enda grad från det att Philadelphia ställde in sin parad. Ja, det var något överjävligt, det var det verkligen.
Ja, och det var tufft för dig såklart, men fascinerande att fransmännen framför allt också lyckas tempoväxla i den under de förutsättningarna. Det är smått otroligt. Ja, innan dess då, hann du se Kanada-Marocko, det utgår från?
Ja, inte hela matchen. Man är ju i transit väldigt mycket, men jag såg första 40 och blev lite konfunderad för att Marocko hade så jäkla svårt att hitta in i matchen. Sen åkte jag ner till Lincoln Field och när jag väl var vid en tv igen så gjorde Marocko precis 2-0. Och ja, då var ju matchen över. Mm. Så de fick väl också på ett lite annat sätt än Frankrike, men ändå bekänna en ny färg på hand. De fick visa att de hade fler spelkort i given och kunde, nu ska jag fan inte dra någon pokermetafor för långt, och kunde hantera att det var liksom det var lankor på bordet, men de lyckades ändå fiska upp det de behövde för att ro partiet i land.
Ja, det är ju inte starka 2+ på den metaforen, men ja.
Klockan är nästan 1 på natten och det har varit 4th of July kvällen lång. Ja.
Inga fyrverkerier, tandläkarkonferens.
Ja, fan, du har ju.
Ja, jag såg apropå bombastiska att Jesse Marsh, som väl är liksom topp 5 av dem man har börjat höra hålla ett 4th of July-tal när liksom natten närmar sig, för han är ju både retoriker och bombastisk och jänkare så det förslår liksom. Den här Kanadas Curre Lindström.
Vill du in på svaga paralleller?
Ja.
Den här liksom att ja, den svensken som tog hockey Finland till guld utan att du vet vad han heter ska nu vara amerikanen som tar kanadensarna till en förlust.
Det är ganska stark.
Nej, den är också svaga 2. Alltså. Den är bättre än poken där, men det är från 1 till 2+.
Okej då. Han sa i alla fall, I'd rather be us than them.
Jo, det såg jag ju.
Handsken kassad.
Lite på oklara grunder. Jag såg bara liksom ett 45 sekunders klipp där han sa det och sen var det slut. Men det motiverades ju inte riktigt. Varför det?
Jag vet inte. Att de spelade ju... Att Kanada spelade, de klev på, de pressade högt, de försökte vinna matcherna och medan Marocko spelade kontrollfotboll i första halvlek. Sen vände ju Marocko matchen, de började ju spela en annan sorts fotboll efter paus och ta tag i grejer och bara visa att de är tekniskt och för all det taktiskt överlägsna, så att det liksom, jag fattar inte heller. Han ville väl bara vara, han var ju hög på att ha fått den här bekräftelsen under VM och ville inte släppa. Han ville vara kvar i strålkastarna och ösa på och förklara varför just han och hans lag var de rättmätiga vinnarna av allting moraliskt, apropå det liksom. Jättekonstigt.
Sen de var ju bra första 45 eller första 40 som jag såg. Jättebra. Då gjorde de ju det som jag saknade i matchen mot Sydafrika. De var inte det här NHL-laget i bollskor. Jag har ganska lätt också att köpa in mig på den identiteten. Det är klart att de ska vara det. Vad skulle de annars vara? Mm. Kör på det och kör hårt och kör det hela vägen in i sarghörnet. Och det gjorde de väl, i alla fall i den där första halvleken. Och de är ju några otroliga bonoräddningar ifrån att få ledningen. Och i det läget, vem vet? Och där, nu är väl du hemma och tittar på så här svenska studios. Det är ju alltid ett problem när man inte ser en minut av svensk tv, för man vet inte vilka nuggets som redan har blivit uttjatade av någon Bojan eller någon Siavush-figur i en svensk studio. Men gjordes det ett nummer av Bonos kanadensiska bakgrund?
Det har jag inte en aning om. Studion har jag faktiskt inte tittat så mycket på, för att då har jag ju upptagit med andra saker. Ja, men du vet, det är lite... Jag har ju tänkt på det, att nu hänger jag med mina tre döttrar igen. Och hur är det? Jag har liksom varit i veckan, så har jag varit tillbaka till lekplatserna igen i Stockholms regn. Och frissar ju allt. Hur ska jag liksom referera det här till dig? Tänker jag alltid på Ingmar Bergmans audienser när Linn Ullmann får komma dit när hon väl är typ 10-11 liksom, en gång i veckan eller två gånger i veckan på Fårö, och hon kommer in där och efter ett tag så blir det tyst liksom, och pappa Ingmar säger att ja, så det är skillnaden med oss, att det är åldersskillnaden som ställer till det. Vi har inte så mycket gemensamt, du och jag. Och så är det tyst. Så är det när man hänger med en fyraåring på lekplatsen.
Också en svag parallell. Himlarna ska veta att jag har gjort mina lekplatstimmar med fyraåringar genom tid, genom förbi åldersskillnaden. Jag var fan först i lekparken av oss två.
Ja, visst. Absolut, men, för all del. Nej, men jag vet inte om det gjorde så mycket, men det är klart att det är en kittlande sak. Han har väl till och med sagt så att skulle det inte vara så att Kanada möter Marocko, så hade jag hållit på Kanada.
He holds on them.
Hope they win the whole shit och så vidare.
Exakt.
För att han tillbringade sina 2-3 första år i livet i Montreal, var det va?
Ja, exakt. Och det är någonting som blir extra roligt att de var här, eftersom att hans pappa var fysiker, var det väl, med tjänstgöring på universitetet i Montreal. Och det är ju någonting som tilltalar en med att han just var fysiker snarare än bara liksom handelsresande inom IT. Roligare med en universitetsfysiker.
Ja, jag var inte professor eller något sånt där. Så jag tänker att om man rekryteras från liksom Casablanca till Montreal, så då har man någonting, då är man inte vem som helst. Gissar jag.
Men där måste det finnas någon franskspråkig handelsrutt, gissar jag.
Säkert.
Inte riktigt relaterbart till den egyptisk-schweiziska handelsrutten som vi var inne på här om sistens, men det bör det väl ha gjort.
Nej, festligt. Nej, men han är ju en kosmopolit på något, formad av det där, såklart. Världen är större än gatorna i Marocko. Jag vet själv att man tycker om honom mycket, att han pratar sina språk, han har sett världen och han förhåller sig till den. Och han uppfinner en ny målvaktsteknik som du har löddrigt redogjort för förut.
Ja, jag väntar på att den ska få större genomslag. Antingen blir det väl nästa gång Marocko går in i ett straffsparksavgörande, eller när någon har vett att titta och kopiera. Men fan vad bra han är. Och det blir ju lite så nu med Marocko, att båda de stora matchhjältarna är ju såna som i alla fall i vårt norra Västeuropa ofta uppfattas som VM-spelare numera. Lite som vår gamla kollega Robert Laul brukade referera till när han pratade om Miroslav Klose. Man säger han aldrig, gubben bara dyker bara upp för ett fjärde år. Gör ingenting däremellan. Nej, bara mål för FC Bayern München och sådär.
40 mål per säsong.
Men så uppfattas väl Bono nu när han håller till i Saudi. Och så uppfattas väl Unai när han åker ur ligan med Girona väl.
Mm. Nej, och sen är väl knäckfrågan där, hur uppfattar man Saibari nu? Alltså, är han borta från, för det förändrar hela oddspaletten inför nästa omgång om han inte kan spela. Det var verkligen varit någon, var en lårdragning, alltså någon form av muskelskada i alla fall, och det
ska
låter
väl mycket
tufft
till. Ja. Jo, nej, och jag tycker ju i och för sig att Raimi är ganska bra, men det skillnad på att vara ganska bra och vara vad fan håller jag på med? Ja, nej, men
var väldigt bra.
Ja, var Raimi liksom var så bra som man som han kan vara. Nu säger Raimi igen, var Saibari.
Saibari.
Som sagt, börja var sent. Vet du något som också slog mig apropå Unai, som borde vara ganska lätt att koppla till dig?
Nej, det är ändå,
ja, men alltså, är det förresten känt att du identifierar som Marseille-supporter, eller är det en hemlighet som jag röjer nu?
Nej, den kan man stå ut med. Det känns som att det provocerar inte så jättemånga.
Nej, så är det väl. Ja, men du har ju följt den där skiten på nära håll, men det är ju många av de spelare som OM ändå har varit där och nafsa på och försökt förstöra, som nu går jävligt bra i VM.
Ska du gå hit? Det är liksom det du...
Ja, men efter den här VM-dagen med Unai då, och jag satt och såg Rabiot, och Sarne. Igår var... Ja, alltså Ismail Assar och för den delen
Ndiaye.
Ja. Och igår såg man Colombia och Luis Suarez få komma in och springa. Alltså den colombianska Luis Suarez. Han hade ni också inne och försökt förgöra liksom.
Ja, ja.
Det är fan vad ni håller på.
Ja. Det är också fascinerande. Alla de här, eller många av de här spelarna som kan gå in i historiskt ganska dysfunktionella miljöer och vara bäst i världen. Men nej. Historiskt dysfunktionella miljöer har ingenting på OM. Så är det liksom. Nu har vi ju skickat från nästa man till rakning. Bergesio tar över nu efter sommaren, alla kommer hem. Och det får vi se om han löser något. Jag är oerhört svårt att tänka med det. För att det är en miljö som äter sina barn. Ska man ha klart för sig.
När vi ändå pratar om nordafrikansk fotboll, och där räknar ju in Olympique de Marseille, du har noterat vad som är situationen i den marokkanska fotbollen?
Nej, det har jag nog inte.
Det är ju faktiskt jävligt i ögonfallande att samtidigt som då landslaget lägger vädren för sina fötter ytterligare en gång, så är det ju en enorm dag. Ja, idag då för lyssnarna i den marokkanska fotbollen, för de kör ju på med sin liga. De tycker att, ja vad fan, skicka några reservmålvakter till VM, ja, men det kan inte påverka ligan, den måste spelas och avgöras. Så den har ju tuggat på och nu ska den avgöras. Och mäktiga Mas Fez, alltså klubben från Hattstaden, kan säkra titeln för första gången på över 40 år ifall de bara vinner mot något skogsgäng som jag inte riktigt har koll på. Så det ska de göra och det kommer vara en enorm grej. Och Amin Boudri kommer säkert vara överlycklig för hans familj härstammar. Ja, de kommer från Fes i alla fall. Då får det lov att vara hans gäng, vare sig han accepterar eller inte. Så det är ju också, det är bra tryck i den marokkanska fotbollen just nu. Jag såg bilder från landslagsfirande i Fes. Då känner man verkligen fan, ni sparar väl lite pyro till imorgon också. Men det tror jag inte vi behöver vara så jävla oroliga för.
Jag gillar, du brukar ju alltid göra ett nummer av när jag pratar om den magrebinska världen. Det tycker du är festligt. Du vet vad Fes heter?
På magrebinska?
Nej, vad de heter. De heter ju Maghreb de Fes.
Ja,
visst. Så att, ja, du ser.
Nej,
den magrebinska världen.
Det är festligt. Tyckte jag liksom helt poänglöst inskjuten info. Men jag har väl en bild av att de är ganska kopplade till någon gammal självständighetsrörelse. De är liksom, ja, en magrebiansk klubb snarare än någon kolonial lakej. Och det är väl, det talar väl för dem såklart. Den kan är man rätt tänka. Kul. Mm. Den är kul på många sätt med den marockanska ligan, men den har ju också för sig det här att det är inte bara ett litet, litet kluster av klubbar som vinner. Absolut, det är ju ofta Casablanca, men det har varit Rabat på sistone och det har varit Tanger och nu blir det väl Fes och det var det här Berkane i fjol tror jag. Och går du 15 år tillbaka i tiden hittar du säkert 8-10 olika klubbar som har vunnit. Så det är ju en liga med jävla bra svång och sväng i det där. Och låt oss hoppas att inte hela VM 2030-projektet bygger bort, slätar ut, gentrifierar ner hela den inhemska marockanska fotbollen.
Nej. Och det får man väl säga, om det fanns någonting med en ganska liksom hantverksmässigt avstädad åttondelsfinal mot Kanada, så är det att nu slår vi ju fast att de är det första afrikanska lag som går till två kvartar i rad i VM, eller till två kvartar i VM överhuvudtaget, och att de är inte längre en slags fluga uppstickare, utan Marocko är en världsnation på fotbollsscenen. Det, så är det bara nu, en semi, en kvart och kanske mer får vi se.
Ja, och en framgångsnation på fortsatt frammarsch. De kommer inte slå av på takten fram till hemma-VM. Och det finns absolut grejer som kan oroa mig med det. Just det att de kommer vilja slipa ner de ruffiga kanterna och strömlinjeforma fotbollen och så vidare. Men det är klart att de också måste ha rätt att modernisera, driva och utveckla sin fotboll. Och det kommer de ju göra. De kommer vara slagkraftiga och konkurrensfähiga om 4 år också på sin 115 000 platsers arena. Det är ju helt uppenbart.
Man är på sätt och vis mer sugen på, ja, de får den arenan i Casablanca då, har det 115 000.
Det är vad de säger.
Att komma tillbaka någon månad efter VM och försöka se något derby där nere med den publiken och den inramningen på den arenan, det tror jag kan bli mycket festligt.
Ja, det kan ju gå åt båda hållen. Antingen blir det någonting som fotbollsvärlden aldrig skådat tidigare, ifall en ny arena faktiskt kan förhöja upplevelsen. Och det kan man ju återknyta till Marseille. Där tycker jag ju verkligen att den nya velodromen är ju bättre än den gamla velodromen. Och det får man ju knappt ens säga. Men även stämningsmässigt, förut var det ju bara de här öppna liksom kortsidorna, och nu är det ändå en helt annan känsla av att ljudet stannar kvar. Det är i alla fall min upplevelse. Du har varit där mer än vad jag har varit, men så känner jag. Och skulle det kunna bli något liknande av Casablanca och 115 000 istället för 40 000 på deras derbyn, som sagt, då sjunker ju Atlasbergen ner i havet. Då har vi något som vi aldrig tidigare har skådat. Men jag fruktar ju också att det blir precis tvärtom. Att det blir en annan prissättning och liksom digitala ansiktsscanners och förbjudna ultrasgrupper och en instängd känsla snarare än den frihet, den otyglade vilda friheten som på gott och ont fortfarande finns kvar i Marocko.
Ja, vi får se. Den som lever får se. Vi har ett VM att överleva först. Vänder vi blad från Kanada-Marocko från åttondelar generellt, eller?
Ja, vi gör väl kanske det. Jag har nog inget jätteviktigt att tillföra där. Har du något jätteviktigt att tillföra rent generellt kring det VM vi pratar om? Eller? Är du i tjänst förresten? Jävligt oklart.
Ja. Du är i tjänst. Jag är klart i tjänst. Definiera i tjänst.
Därför du är i lekparker hela tiden. Där det ska...
du tror att jag pratar med dig för rent nöjes skull. Du tror att
jag tycker det är luddigt. Otydligt.
Klockan på 05.30. Varför då? Vill du snacka med Erik en smula? Det är så du tänker. Fan.
Proff Alfa och håller presskonferens. Det är klart man vill höra.
Ja, det är väl någon slags glidning finns ju. Sen är det fortfarande många kollegor som är kvar och är runt och gör matcher och sådär. Ska vi försöka sno mig åt en match eller två framöver också, så att man faktiskt får skriva någonting. Det vore trevligt.
Ja, det tycker jag.
Jag har väl en framåtblickande liten minispaning, om inte du har något annat för dig.
Nej, jag lyssnar. Jag är i tjänst.
Du ska på Norge, antar jag, eller?
Jajamensan, ska
och
ta
grejer.
tåget ganska tidigt imorgon och det går ju liksom inte att göra något annat. Det är en jävla match nere på Azteca stadion också, men jag tycker faktiskt att det är omöjligt att prioritera bort Norge och Brasilien.
Det blir ju så. Och en, alltså det är den största matchen i norsk fotbollshistoria. Det är extra stort kanske för Antonio Nusa som ska möta Neymar igen.
Möta och möta.
Ja. Spela.
Han ska eller, spela och Neymar
gå in
ska
samtidigt.
Titta på.
Ja, lyssna på nationalsånger tillsammans. Och kanske byta tröja efteråt, tror jag han har gjort förut. För att det är hans stora idol i fotbollsvärlden. De möttes i när han spelade med Red Bull, så mötte han Santos och fick tröjan efteråt och sa att det är det största ögonblicket i mitt liv.
Varför mötte Red Bull Santos?
Nej, fråga mig inte. Träningsturné, tror jag.
Fan, det var som i gamla tiden när Santos bara åkte runt och spelade uppvisningsmatcher, liksom hoppa över brasilianska ligan för de skulle ut på turné.
Och hamna lätt på sne och så vidare. Nej, pengarna skulle väl in till några sorters fickor runt Santos, såklart. Nej, men han ska väl växla in mot ett större ögonblick nu då, rimligen. Och det är fascinerande när man följer norsk press. Liksom. De är ju inne på det här nu att de gör analysen kring självbilden och vad betyder det här för det norska kynnet, det norska samhället och alltihopa. Och de har lanserat något sån här Hakuna Matata-begrepp. Kamamota, det är det de upplever i Norge nu, som alltså är den här känslan av att alla, ett helt folk, sitter präglade av framgång i samma båt och strävar åt samma håll och blir helt lyxsaliga tillsammans. Kamamota.
Vad var hela etymologin? Vad då kama? Alltså det står för något, eller?
Ja, alltså du är mer bekant med Kama Sutra. Och det har någonting med genom lycka, framåt genom lycka och sånt där, till skillnad då från ditt Kamasutra som är framåt genom någonting annat.
Vad man myntar det här, Terje på VG eller?
Jag tror att jag läser sociologer och forskare och grejer som slår fast det här. Men det var inte där jag skulle landa egentligen, jag skulle landa i en annan sak som har lite med Antonio Nusa att göra. Och det är att det finns en känd norsk rappare, en av deras största, som heter Arif Salum, tror jag, men har artistnamnet Arif Murakami.
Fan vad man har lätt och nära till hans att dra igång en raljant repa om norsk rap. Ja, och fan vad man inte riktigt hade haft på fötter, men man känner ändå att det förmodligen hade varit befogat.
Ja, det är väl som det kallas väl för, jag vet inte hur det är, om det är socialt och accepterat i vår tid, men det är med kebabnorsk, va? Alltså förortsorten.
Det är Rinkeby-svenska liksom.
Exakt. Det är liksom så jävla fel på så många sätt, men väldigt, väldigt roligt. Det är liksom, det heter väl inte Guleböj, men kan det verkligen heta kebabnorsk? Ja, jo, men det kan det tydligen, tror jag.
Ja.
Hur som helst, Arif Murakami, stor då norsk rappare som då har pratat väldigt mycket alltid om sina upplevelser och skildrat om musiken, hur det har varit att växa upp liksom som ung svart man i Norge med liksom nynassar som stryker runt och där man konstant är rädd för inte bara rasism utan liksom fysiskt genomlevd rasism eller nazism.
Vad är det för generation? Är det Ultima Thule-tider eller har Norge haft...
Det är nog så tidigt 2000, åren därefter liksom.
Okay.
Och hävdat att han har varit präglad av det där, att det är en form av PTSD som han fortfarande har levt med. Liksom, att du går ut i vissa områden och känner att du tittar över axeln för att kolla när kommer någon rusande liksom.
Mm.
Och sådär. Hur som helst då, jag noterade då att han skrev ett inlägg på Instagram nu i fredags, möjligen, inför den här matchen. Och jag tycker det är så fint så att det nästan förtjänar att citeras, inte i sin helhet men bra nära. Det är alltså ett öppet brev till Antonio Nusa inför Brasilien-matchen. Murakami skriver så här: Tony, hoppas allt är bra med dig och gänget. Jag skulle egentligen bara skriva till dig, men jag vill dela glädje med hela jorden. Jag har försökt skriva till dig länge, men det är svårt att sätta ord på vad det här faktiskt betyder för oss där hemma. Överallt ser jag ungar som spelar fotboll och bråkar om vem som ska få vara du, Erling, Bob eller Martin. Era ansikten finns på norska matvaror, på bussar, spårvagnar och tunnelbanor. Det finns en stolthet i luften och det är omöjligt att inte bli berörd. Inför varje match sjunger hundratals av oss nationalsången. Sida vid sida står människor från väst och öst, från gangstrar, det är poliser, miljonärer och arbetslösa. Svarta, bruna, vita, gula allihop. Vi hejar på våra grabbar, vi burar domaren och skriker mot tvn. Som om våra röster kunde flyga över Atlanten hela vägen till Dallas. Aldrig har jag sett Norge så här. Aldrig har jag känt vårt land så enat, så varmt, så levande. I 90 minuter kändes det till och med som om rasisterna tog en paus från att hata oss. När jag kom hem grät jag som ett barn. Jag vet inte riktigt varför. Kanske för att vi inte har spelat ett VM sedan 1998. Kanske för allt vi har burit på. Diskrimineringen och känslan av att aldrig riktigt höra hemma. Eller kanske bara för glädjen i att se dig bära allas våra drömmar och förhoppningar. Tänk att allt ditt hårda arbete, alla timmar på träningsplanen, flytten till Belgien som ung, att du gång på gång har kommit tillbaka ännu starkare efter skador och stödet från din familj och vänner som har lett fram till det här. Åttondel mot Brasilien, mot Neymar, din stora idol. Det är helt overkligt. Tack till dig och resten av landslaget för att ni har gett oss stoltheten, glädjen och hoppet tillbaka. Det betyder mer än ni kan ana. Var inte det fint?
Verkligen. Nej, men det är väl vad vi har fotbollen till.
Så är det. Kama mota.
Jag får försöka ta till mig den här filosofin under det kommande dygnet.
Du låter så jävla osynkroniserad med Kama mota bara. Där är du inte.
Nej. Jag har inte riktigt formulerat ett livsmotto ännu, men jag fick frågan någon gång där det var någon som gjorde en intervju som förväntade sig att jag skulle ha ett livsmotto, och i slutändan så bara försökte jag slå ifrån mig i desperation och tog till det mind of threat citat jag kunde hitta i bakhuvudet. At least I'm fucking trying. What the fuck have you done? Det är ändå någonting som jag kan återvända till ibland.
Så är det. Fortsätt försöka. När går flyget?
Nej. Nu är det tåg, kompis. Det är nära från Philadelphia till New York. Det är närmare än man tror. Så det tar inte ens lång tid. Jag behöver inte gå upp före 5. Utan kan ha en okej natt. Vakna 5 juli. Sätta mig på tåget. Och veta att jag närmar mig Norges största fotbollsmatch någonsin. Och det är också en söndag.
Hur går det?
Så förmodligen vinner väl Brasilien med 3-2. Det blir väl någon sorts parallellmatch till den de gjorde mot Danmark 98. Att det blir en vacker flaggan i toppförlust för Norge när de ändå fortsätter visa upp för världen vilka de är och varför de har kommit hit och vad det innebär att de har gjort det. Men det är klart att tvingar du mig att svälja revolvern och komma med tips, då landar det väl fortfarande på Brasilien.
Ja, det är väl där vi landar. Bestulna på att tänka om det skulle bli Norge mot England. Då vet jag inte om Norge överlever som nation, den sortens laddning.
Det var nyss Atlasbergen som kunde sjunka ner i havet. Nu blir det Galdhöpiggen och vad de nu med har. Det är ett steg för långt fram, för jag tror fan inte England klarar Mexiko, om jag ska vara helt ärlig.
The high altitude.
Ja, och saker som kan sjunka ner i havet. Nej, jag hade gärna varit på den matchen också. Men det är en match i taget, som vi säger.
Problemet med fotboll, man missar massa fotboll. Du, vi hörs på andra sidan. Tåga försiktigt.
Ja, det kommer hänt grejer när vi pratar härnäst.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.